Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Skjut från höften.
Ja,
jag sa alltid till Niva när vi hade varit gamlat det upp igen. Nu är det som bäst när du skjuter från höften.
Loud calling.
Ja.
Vilket jävla program alltså.
Ja, just det.
Kalsongen, vad
fan var det? Loud calling.
Fan, han satte sig.
Ja, jag har blivit påminn nu den här podden, kriget på pressläktaren.
Ja, jag träffade en jävel på tåget som ja. Bara, du är loud, frågar han. Ja, för fan, du vet vad jag är en av dina kalsonger. Han har fått vunnit en utlackning där för 15 år sedan.
Det är stort ändå alltså.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag säger vi välkommen tillbaka till vår fotbollsvän Filip Trollér som varit på Gotland och vilat upp sig en liten semester inför semestern så att säga. Få förunnat, men tillsammans med den ständiga sekreteraren Joel Besseling ska vi egentligen bara ägna oss åt en sak i detta avsnitt. Vi ska sammanfatta våra fokuslags vårsäsonger. Elfsborg, Häcken, Blåvitt, Utsikten, Gais, ÖIS. Men inte BK Häcken FF ännu. Damernas säsong fortsätter ju ett tag till innan det är dags för VM. Det låter väl som en plan, Filip, och välkommen tillbaka som sagt.
Tack så mycket. Låter som en utmärkt plan. Dags att stänga vårsäsongen nu, va?
Det tycker jag att vi gör. Innan vi gör det, Joel Besseling, har du någon spaning med dig?
Nej, jag hade tänkt säga någonting, men sen blev jag kallad för ständig sekreterare. Så då,
den tog hårt.
Ja, jag har mina favoriter där bland de ständiga sekreterarna. Men,
ja, låt höra.
Nej, vi tar det en annan gång. Men jag har väl ingen
direkt transpon. Jag visste att du hade något som skavde som du ville ha ur det. Låt det komma bara.
Nej, men kan väl säga att jag var ju på Friends Arena i söndags.
Just det.
Och det var en ganska olustig känsla jag gick till den arenan med. För att man hade liksom till de två scenerna i åtanke liksom, och så tänkte man så här, vad händer om Elfsborg vinner med 3-4-0 liksom, och tar ledningen med så mycket i början och så. Så blev det ju 2-0 rätt fort. Men och så var det var liksom lite, det var så jäkla splittrat där på läktaren. Det var liksom, för det kom upp en avgå Brännström med andra roll redan liksom innan avspark. Och då började ju bua liksom, stora delar av arenan. Och det viftades och gestikulerades och sådär. Plocka ner den där liksom. Och sådär. Vi stöttar laget och så. Och den plockades ju ner. Men sen efter matchen så kom det ju ytterligare tre banderoller. Och det var inte så liksom hetskt på Friends. Utan det var ganska uppgivet. Många gick därifrån och det var lugnt och sådär. Det är intressant att uppleva liksom från nära håll en klubb i fullständig kris liksom. Mm. Där finns det liksom ett läge som verkligen stöttar laget, och så finns det ett uppgivet läge som går hem i 75 minuten, och så finns det ett som är liksom avgå alla. Liksom. Mm. Intressant att se den liksom, mekanismerna kring en sån stor klubb. Men förvånar mig lite.
Det fick ju en liten fortsättning där med att samma grupperingar då som satt upp den här banderollen då, får man ju anta, de skickade ut en kommuniké som de kallar det. Där de då kräver att Andreas Brännström ska avgå som tränare. Det där tycker jag är lite tveksamt, för att om man gör så, alltså det är klart man får uttrycka åsikter, men om man kräver det och med liksom någon form av ändå våldskapital i ryggen som man vet finns där, då sätter man ju föreningsdemokratin ur spel. Vi har ju liksom årsmöten för att välja styrelser som sen har mandatet att sköta det. Och då kan ju inte liksom en gruppering eller ett par då sättas över det, för då är det ju inte det man har årsmöten och föreningsdemokrati.
Nej. Liksom. Och precis den argumentationen såg jag på, liksom, på Twitter igår, liksom, att AIK många andra AIK hade liksom att vad är det här för kommuniké? Liksom. Mm. Men det som förvånar mig, vi ska inte prata AIK jättelänge, men det som förvånar mig är att Andreas Brännström är kvar i AIK 3 dagar efter, när vi spelar in här, 3 dagar efter Elfsborgsmatchen. Det förvånar mig väldigt mycket. Men ja, det var en liten halvspaning där som jag tog upp, sköt från höften.
Mm. Vill du luta dig framåt och sög in syre, Filip?
Nej, jag hade väl inte så. Men Berntsen verkar ju tro på Brännström här. Jag tillhör väl det läget som kanske är tveksam till att han får gå till och med. Att han verkar vara väldigt stadig i benen, Berntsen. Liksom. Mm. Så jag tror kanske att Brännan kan hänga kvar. Att de gör om här ordentligt då i spelartruppen istället. Och att man...
Han behöll ju, vad heter han, Stefan Billborn i Sarpsborg där, 8 raka förluster. Han fick ändå vara kvar, så att det, precis, det är bra om vi kan se en liten attitydförändring här med att man kan sparka folk hela
för
jävla tiden.
Är han kvar på måndag, då blir han kvar. För då börjar de ju träna igen. Mm. Liksom. Det finns ju ingen som helst anledning att liksom dra ut på det. Så det är väl den här veckan ut liksom som jag tyckte att fotbollskanalen intervjuade Robert Falk, där ordförande efteråt, och där kanske inte riktigt samma, var min bild i alla fall, samma grundmurade förtroende för Brännström.
Men han är rätt svag i AIK.
Jo, det har ju varit.
Alltså, det ska gudarna veta. Ja, alltså, han var ju ordförande redan på den tiden jag jobbade med AIK där uppe, och det är liksom ingen man som inger något starkare förtroende. Så. Men han har ju hankat sig kvar i många år.
Ja precis.
Ja,
det var en halvspaning.
Ja, bra. Vi lämnar AIK och Joel.
Jag har en liten spaning.
Alltså, du har också en spaning.
Ja, fast, precis. Varför spelas inte alls en fotboll i Visby? Det var det jag hade. Nej, jag har en spaning lite. Det är inte så mycket kopplat till den senaste omgången, utan lite mer apropå träna och så här. Jag vet inte hur intressant det här är, men känns det inte som att fler tränare den här våren har öppet liksom sågat sina lag? Finns det inte en liten annan attityd efter matcherna? Jag har studsat till många gånger så här. Tidigare har jag tyckt att man har försökt sminka över, alltså mycket varit så här gulligullan, att man ska skydda sina spelare in i det. Det känns som att det bara varit Bosco som har sågat sina, liksom, sina spelare, de har gjort dåliga. Men jag tycker flera gånger här, man har Brännström, har vi hört flera gånger. Finns fler exempel i Allsvenskan, men i Superettan, Christian Järdler, när jag var uppe och så ÖIS Örebro där, han bara dödade liksom sitt egna lags insats. Jag tycker det är en lite annan ärligare attityd, och jag tycker det är lite uppfriskande, jag gillar. Jag vet inte om ni, när ni tänker på det, om ni har någon uppfattning om det.
Jag tänker så här att det kan vara ett bra ledarskap ibland när det verkligen är motiverat och så, men det finns, jag minns särskilt när Zoran Lukic, gamla Djurgårdstränare som var väldigt framgångsrik tillsammans med Sören Åkerby, deras delade ledarskap var ju att Snuffer och Åkerby, han liksom var peppande och Zoran var lite sågad ofta och så här och hårdare och så. Sen när Zoran kom tillbaka som ensam huvudtränare, då fortsatte ju han med den här liksom retoriken att han sågade Djurgården, och det var ett år det gick jävligt dåligt för Djurgården, och då blev det liksom att han stod skällde på dem som en bannhund till dem och i medierna och dömde ut dem efter noter, i match efter match efter match efter match, och då funkar det liksom inte, utan det är nästan så att såga, det får vara ett lag som är mer framgångsrika än dåliga, för annars måste du såga dem varenda jävla match, och då blir det destruktivt och kontraproduktivt, tror jag.
Och då, jag vill liksom, jag är far inte efter att jag vill se massa individer sågas eller så, utan jag känner mer att det har varit Ja, men det behöver inte vara hårda ord, det behöver inte vara att de är värdelösa, men att de har varit mer ärlig liksom, om hur matcherna har sett ut liksom. Degerfors tränare, alltså det är klart när de har förlorat stort här nere i Göteborg, man kan inte säga så mycket annat då, men jag tycker att det har varit mer sminkande från tränarhåll tidigare säsonger. Nu har det varit lite mer ärligt och öppet, där man har kunnat säga saker utan att vara urballad liksom. Och det tycker jag, Jeffrey har vi här också, han har varit tydlig med ÖIS problem vid flera tillfällen utan att liksom balla ur på något sätt.
Kan det vara så här att vi har att göra med skickligare retoriker?
Kanske.
Alltså så att om du är duktig på att prata och uttrycka dig, då vågar du, då behöver du liksom inte vara försiktig, utan då vågar du uttrycka dig, för du vet att jag kan hantera den här kommunikationen utan att den slår över. Och det håller jag med dig om, det är ju positivt. Ja. Kan man på ett skickligt sätt förklara vad som verkligen har hänt utan att vara så jävla rädd för det.
Precis.
Och det handlar ju ofta om att man är bra på kommunikation. Helt
enkelt. Så bra summerar du, det var lite så jag menade liksom.
Vi ska börja uppifrån helt enkelt med västfotbollens bästa lag denna vår. Givetvis då IF Elfsborg. Det trodde vi kanske inte när vi stod här i vintras. Att Elfsborg skulle vara något av vårens lag i svensk fotboll. Även om vi väl alla höll Elfsborg ganska högt i våra tips. Frågan är då, Joel Wesseling, är det en 5-4-vår de har gjort? Är det full pott för den här våren till Elfsborg?
Jag funderade på det här innan. Och för att få 5-4 så tänkte jag att men då måste man nog vara serieledare. Samtidigt, om du jämför spelartrupp, ekonomi, allt sånt med Malmö FF, så landar jag nog i ändå att det är en 5-4 i vår. 11 raka utan förlust. Vad blir det? 9 segrar den här våren. 28 gjorda mål framåt. Jag landar ändå i att det är nog 5-4 faktiskt.
Det skriker väl 5-4 om det, tycker jag.
Ja, tycker det. Jag är fan, jag är från en annan skola liksom, där det ska vara liksom, 5-4 ska vara liksom, ja, men det ska vara en gång på ett decennium liksom, ska man få en femma liksom. Nej, men det är en femma, såklart.
Det går inte att göra så jävla mycket bättre helt enkelt.
Nej, det är klart att
De har slått Malmö FF hemma med 3-0 också liksom.
Ja, precis. Oavgjort borta mot Varberg visserligen, som ligger toxiskt, men det har andra gånger. Nej, men det är klart att men det är 5-4 vår, helt klart.
Jag tänkte ge dig det ärofyllda uppdraget, Filip, att om det finns något negativt att säga om Elfsborg den här våren, ditt skarpa analytiska öga, har du sett någonting som inte har varit bra, så vi får lite balans i den här diskussionen också. Nu är Wesseling bred på.
Ja, precis. Jag fick ju hjälpa honom att bred på lite här, som ska jag alltså ta ner det här.
Det är faran med att troget följa ett manus.
Nej, men vad ska man hitta för negativt? Det är väl de första omgångarna där det såg lite trevande ut liksom. Sen tycker jag inte, de gjorde ju ingen dålig match mot Häcken i premiären heller, och mot Varberg så fanns det ju ändå så att de kunde ha vunnit den matchen. Har du 9 segrar, det var väl nästan någon slags klubbrekord då, eller?
Ja, precis, det råder lite oklart.
Ja, det är så. Ja, men alltså, vad fan ska man hitta då liksom? Det är väl snarare när man blickar framåt mer kanske, där det finns lite frågetecken, men det kanske vi ska återkomma till. Men jag kan faktiskt inte peka ut något så som jag känt varit en direkt svaghet liksom, när spelare har försvunnit så andra klivit fram, och alltså Bernhard som var borta ändå så flyter det på, Ockel steppar upp, alltså. Och den här anfallspositionen som vi var liksom snackade så extremt mycket om inför och i början, med Frick och Gudjonsen och Kupola, vem skulle liksom vara nummer, alltså jag tycker ju ändå de har fyllt, du behöver inte, i alla lag behöver du inte ha en suverän nia som bär laget med målskyttet och sådär, utan Gudjonsen, som du var inne på, jag lyssnade ju på igen när jag var på Gotland, att han har ju lyft med Kassem nu liksom, och spelmässigt så nej, alltså vad ska man säga, jag hittar faktiskt inga tydlig negativ punkt, jag får nog överlämna det till Mr. Elfsborg här i så fall.
Nej, men för jag tänkte på det, Joel, det som du pratade väldigt mycket om inför säsongen, om vi ska ta upp något konkret där, det var ju den här liksom mittfältssituationen där. Du var ju inne, de behövde värva och allt så här. Och jag menar, det var ju inte fel i sak, men de har ju liksom ändå löst den där ekvationen under resans gång på ett lite oväntat sätt också.
Ja, men på ett väldigt oväntat sätt. Och jag var liksom bara för 3 veckor sedan, innan de lyfte upp, innan satte in Kassem som 10 och flyttade ner Beidou, så var jag inne på att de behöver verkligen en central mittfältare. Och det ser inte jag som, alltså jag menar Marcus Rodén, skulle han vilja komma hem? Det är klart att han ska in. Men det är inte alls det akuta behovet längre, för att Ahmed Kassem har gått in och spelat tia som om han inte har gjort något annat. Nej. Alltså han är jättebra. Och Beidou är ju, han är en 3-4 spelare skulle jag säga, som liksom åtta på det mittfältet. Men duger gott och väl, mycket mycket bättre än framförallt Noah Söderberg, men även bättre än Emmanuel Boateng på den positionen tycker jag. Så att de har löst det åt sig själva och de blev tvingade att lösa lite grann. Hade inte det varit sånt skadeproblematik inför den här matchen mot, jag tror det var Värnamo, så hade ju inte Kassem spelat där än. Det är jag ganska säker på.
Och Kassem har vi pratat väldigt, ja, väldigt mycket om hur Thelin, Jimmy Thelin, managern då, tränaren, hittar den här rollen för honom. Ja. Så Jimmy Thelin, är han vårdens tränare i Allsvenskan?
Ja, helt klart. Alltså inget snack om saken med tanke på att vilka pengar och vilken trupp Henrik Rydström har. Och jag menar Högmo.
Olof Mellberg tänkte jag mest på, liksom, i Brommaparkerna.
Jo visst, och även Haglund liksom i Halmstad får man ju lyfta liksom. Men ska man säga Olof Mellberg i Brommaparkerna? Eller är det Egelman?
Han är för alltså, mycket i Champions League.
Nej. Studio, nej fan, det har ju uppenbarligen lyckats ändå. Men vem är huvudtränare? Alltså,
ja, det är
Mellberg. Nej, det är ju Egelmark på pappret liksom. Ja, ja. Eller Engelmark. Så att,
nej, men jag tycker till Lian. Ja. Alltså, även om båda de två nykomlingar har gjort otroliga vårsäsonger, ja, här, så liksom summa summarum, så det Elfsborg har presterat och den fotboll Elfsborg har spelat, så tycker jag att Jimmy Thelin är kanske inte självklar, men han är ändå, för mig är han vårens tränare.
Ja, och jag menar Högmo, de har ju ändå förlorat tre matcher i Häcken liksom. Elfsborg bara förlorat en.
Så att, ja, nej, det är ju BP-duon som utmanar,
ja,
där,
ja,
tycker jag.
Ja,
det tycker jag också. Ja. Vi ska blicka framåt där kring Elfsborg här. Ni nämnde det där, vad som händer i transferfönstret, för det blir viktigt för Elfsborg, precis som för alla andra klubbar. Det blir ju lite röra, blir det ju ändå, när Jakob Ondrejka försvinner då, som har varit extremt viktig. Vad tror du händer i det här fönstret? Liksom? Vad måste de göra? Vad kommer de göra?
De kommer nog varva en ytter.
En ren ersättare får inte räcka, eller?
Nej, det tror jag inte. För det snackas ju mest om den här Camille Jebara från Landskrona Boys. Och jag menar, det är ju... Visst, han är 20. Han är liksom inte 17 som Ondrejka och Kassem var när de kom till Elfsborg. Men han har inte gjort liksom massa poäng i Superettan. Så han är ju absolut ingen som kan gå in och ersätta Ondrejka. Däremot så liksom, kommer han, om han kommer då, så finnas tillgänglig liksom som inhoppare. För att de hoppas ju att Alexander Bernhardsson ska tillfriskna. Och jag håller fast vid att Alexander Bernhardsson har kvaliteter att göra en lika bra vår som, eller höst som Ondrejka ut vår nu, alltså poängmässigt.
Mm. Så du gör dem inte så mycket då, tror du? Du tror inte de tar in någon nya heller? Med Frick vet man ju inte.
Nej, han är väldigt... Han är tillbaka, liksom. Nej, men han är ju tillbaka, men han kan ju aldrig spela liksom. Nej. Mer än en halvtimme åt gången. Men det konstiga med Frick är att han har varit bra varje gång han har spelat den här säsongen. Och han har blivit inbytt och utbytt tre gånger. Mm. Alltså det måste vara en slags rekord.
Det måste definitivt,
ja, det har ju blivit en mycket större möjlighet till det nu med fem byten liksom. Mm, det var ju, alltså, det hände ju knappt när det var på tre byten. Men
ta in en så, riktigt bra nia, då går du ju för guld.
Ja, exakt. Alltså Filip säger intressanta saker där. Du behöver inte en riktigt bra nia och sådär. Jag är också lite så här, funderar på det, för när Elfsborg kom liksom tvåa 2020 och 2021 liksom, då var det Frick som spelade där och han gjorde rätt mycket poäng då, men han var inte den här liksom Jeremy, Benny Traoré liksom typen så. Gudjonsson tycker jag höjt sig, men han är ju ingen guldnia, men frågan är, behöver Elfsborg en guldnia? Det är frågan. Ja,
det handlar ju om hur laget fungerar, ja, som helhet. Alltså,
men då måste ju Bernhardsson kliva fram,
ja,
med poäng.
För det
räcker
måste
ju inte med Ockels, nej, om inte Gudjonsson gör
nej,
poäng.
Nej, liksom, utan Bernhardsson måste ju vara hel. Ju, ja. Och då kan man ju känna lite med hans skadehistorik som har varit under många år nu. Ja. Så kan man ju känna att det är lite vanskligt där. Mm. Liksom, att då kanske man ska kompensera med att ta in en riktigt bra nia. Och Jebara då, som är väl en ganska flexibel spelare, kanske, han är ju jävligt duktig, har varit jävligt duktig i Superettan ja,
men det är jävligt svårt att hitta en nia som alla vill ha det, en sån som kan liksom vara bäst i pressspelet och ändå göra 10 mål på en höst liksom. Det är ju, ja, kolla Häcken liksom, när Ola Kamara liksom, han har gjort
Djurgården letar ju också där,
ja, och precis, alltså ja,
Blåvitt lite också,
Blåvitt också, mm, så,
ja, men det är flera lag liksom, ja. Så att nej, Bernardsson blir en klar nyckelfigur här under hösten om de inte värvar in en bättre ytter än Camille Gibare. Mm. Så kan vi säga.
Bra, där fick vi transferfönstret och en prognos framåt. Ska vi lämna Elfsborg där, eller är det något mer du känner du måste nämnas här för att summera våren på ett fullständigt sätt?
Jag vill bara lyfta återigen den här backlinjen. Bara att säga att den har varit allsvenskans bästa. Jag har sett att Lagerbjälke får otroligt mycket ros. Han kommer med i, läste nu senast, precis innan vi gick in här, Viktor Elms vårens lag på Fotbollskanalen.
Du hade velat ha Holmén istället?
Alltså Lagerbjälke har varit lysande de senaste 3-4 matcherna, så man blir väl kanske lite recency bias där kanske. Men jag håller ju Holmén som liksom idag en bättre mittback än Lagerbjälke.
Han stinker klass, gör han faktiskt.
Ja, men det gör han. Men ja, det är fasen vad de har fått ihop det. Jag var ju liksom, jag pratade ju inför säsongen att det kan bli allsvenskans bästa mittbackspar. Det har det blivit nu också, efter en väldigt bumpy road, om man säger så. Mycket engelska nu.
Tänk om han satt där med Gustav Henriksson och spelar väl honom en hel del på
första. Och de två första matcherna.
Ja.
Han är ju fjärde mittback nu, ganska tydligt. Han sitter på läktaren senaste matchen.
Ja, men att Lagerbjälke, intressant så här med facit i han naturligtvis, men att inte de liksom varit självklara från början. Man glömmer...
Jag tror han var lite överhypad. Kanske lite övermodig. Han behövde nog ett litet uppvaknande, lite tror jag. Vilket ju har gjort honom gott.
Här och nu, ska vi inte, tror du Elfsborg, hur långt håller de här? Eller det ska vi inte fråga om kanske.
Ska vi göra det nu eller?
Jo,
ja, men jag var inne på det redan i mina 5 punkter efter AIK-matchen, att jag ser dem i princip som klara för Europa, alltså topp 3. Det har jag så otroligt svårt att säga att de inte klarar. Däremot så tror jag inte att det blir något SM-guld, för Malmö FF tror jag blir starkare med sin trupp, och att de inte ska spela Europa, det ska inte Elfsborg heller, men det är någonting med Elfsborgs spets som jag inte tror räcker hela vägen faktiskt offensivt när Ondrejka försvinner. Den här riktiga spetsen saknas framåt.
Men klara för Europa är en bra rubrik ändå. Kan de vara nöjda med vår
juni? Klara för
fasen. Stick i ut hakan. Det är bra. Vi går över till trean i den allsvenska tabellen, som är de regerande mästarna. BK Häcken, en match mer spelad än många andra, på samma poängsnitt som i fjol, men med 12 fler gjorda mål än förra våren då. Så där har det skett en utveckling. Jag är nära att ge Häcken 5 plus igen med tanke på skadorna de har haft.
5 plus?
Eller 5 fyrar. Men det är klart att det blir svårt att säga att Häcken inte kunde gjort detta bättre. Så jag stannar ändå på att Häcken får en 4 för sin vårsäsong. Medhåll eller mothugg på det?
Ja, medhåll. Jag tycker det krävs lite mer då för att nå en 5. Det hör du på min motivering där innan. Nej, men de har ju varit jättebra på hemmaplan och gjort sjukt mycket mål. Och har lyckats ersätta skadade spelare. Alltså, det är väl det möjligen då som skulle kunna tala för en 5, att de ändå ligger där de ligger med de skadorna de har haft. Liksom. Men jag menar...
Alla lag har ju skador. Någonstans hör det ju till. Liksom. Ja. Jag tycker, precis som du, att de har gjort det bra. De har haft Johan Hammar, Simon Gustafsson, Ibrahim Sadiq har ju varit mer eller mindre skadade mest hela tiden. Men på den nivån där Häcken befinner sig nu, då måste man ha en trupp som parerar skador någonstans. Så att jag tycker inte att det går att argumentera för en 5 bara utifrån skadedelen. Där. Jag vet inte vad du säger, Filip.
Är cuptiteln med i den här beräkningen, eller?
Ja, det får den väl vara någonstans.
Du tycker de losar på en 5?
Ja, men alltså, de är regerande mästare. Det är klart att man ska ha höga förväntningar på dem. Men vad är de i poäng efter Malmö? 3, va? 3.
En match i och för sig.
Men
så poängsnittet blir ju klart.
De har spelat en fotboll som är bland på hemmaplan kanske det mest underhållande fotboll jag har sett i allsvenskan i modern tid typ. Och de har då hanterat alla de här skadorna, så jag tycker inte det vore fel att men det ja, det
jag landar lite där, kunde de gjort det bättre?
Ja, jo, det kunde. Ja, men det kan man väl, man kan väl typ alltid göra det bättre liksom. Ja. Elfsborg hade väl också kunnat göra det lite.
Nej, men det de har nästan maxat.
Ja, jo, det, ja, men kanske, alltså, så, men
tre förluster liksom, Halmstad ja, borta, det är ju det. Kalmar hemma.
Det är ju det. Det är ju de plumparna där.
Ja, det är några plumpar i protokollet liksom.
Hade de inte varit där? Nej, det är ju det. Men nej, jag köper väl ändå en fyra. Men jag tycker det är en jävligt stark fyra.
En jävligt stark fyra, bra, kan vinnas kring då. Transferfönstret för BK Häcken är jag inne på att det kan bli jäkligt stökigt. För att här, jag tror att de har nog en hel del spelare som är på väg bort. Jag är inte alls övertygad om att Lars Olden Larsen är kvar i BK Häcken ens när vi har spelat in det här poddavsnittet.
Benny, det är så pass alltså.
Nej, men jag tror att han stod och kastade sin tröja till fansen där, och Häcken har ju lovat nu att komma med ett svar kring hans framtid. Skulle vara att de skulle förlänga eller skriva kontrakt med honom på något sätt, då hade de väl löst det. Det har väl varit klart igår liksom. Jag tror att det är något på gång där. Jag tror att han lämnar. Benny Traoré litat riktigt på när han liksom pratar om att han är motivationen att spela Champions League 100%, att det skulle hålla honom kvar. Och han är 22 år och har gjort 12 mål liksom. Ja, det är andra klubbar, det kommer in och klubbar och rycker. Romeo Amano har varit så otroligt bra sista tiden här nu, han är 19 år liksom och spelar på den nivån där, det kommer dras i honom. Jag tror att Häcken gärna skulle få till en så här spekulationsförsäljning på typ Momo Sonko som är 17 år liksom och kanske dra in en helvetes massa pengar. De säger liksom inte nej om det blir en stor affär där. Sen kan inte de få lika mycket som Malmö för Larsson, för de har inte den omsättningen och alla de här bitarna. Men skulle ändå kunna få rätt mycket att sälja på ren liksom, talangspekulation. Samuel Gustafsson, jag menar han, ordinarie svensk landslagsspelare. Vad händer där och så? Sen så vi kan inte svära på exakt hur det här blir i förhållande till deras kval till Champions League och så. Affärerna kanske inte görs direkt nu.
Nej.
Utan det kanske går om de missar ett Champions League. Då är ju spoilern å andra sidan låsta från att vara med i Champions League om jag har förstått det här rätt. Liksom. Så att, ja, slutsatsen är att jag tror att det kan bli ett rörigt transferfönster för Häcken helt enkelt.
Ja, det tror jag också att det kan bli. Jag tror det kan bli hela havet stormar. Och de har väl själva också varit med och sagt att, jag menar, att de ska sälja i sommar. Liksom. Och Sadik var väl den man tänkte först tidigare i våras. I och med att han var så nära att lämna innan säsongen. Att han kommer gå. Men nu är han ju skadad. Så då hamnar man ju lite off. Liksom.
Ja, det kom något rykte till Polen. Han skulle till något lag i Polen.
Sadik alltså.
Ja. Så det måste ju vara de här skadorna. Att det är svårt. Ja. Annars är han ju så bra. Så
det tror jag ändå. Om man får vara lite så det är nog otroligt bra för Häcken på ett sätt att han skadade sig. För då känslan är ju ändå att det finns en ganska god chans att han är med i höst då.
Mm.
Rygaard tror jag inte kommer gå. Simon Gustafsson kommer ju vara kvar. Olden Larsen är jag är lite förvånad. Alltså för nu har han äntligen, eller förra året var han ju bra. Han var en bra joker under hösten. Den här säsongen har ju varit en allsvensk stjärnspelare. Verkligen lyft till de här nivåerna som ja, men Rygaard och Samuel Gustafsson. Alltså han har ju varit en klassspelare. Att jag är lite förvånad att de inte hittar en lösning där liksom. Ja. Att han, är det han som då är så sugen på att dra vidare redan?
Ja, jag vet inte, men något är på gång liksom. Han står där och kastar sin tröja och gör handhjärtan till klacken och alla tolkar det som ett avsked, och sen så Häcken säger att det kommer komma ett besked.
Ja, nej,
så att allting, det ligger ju i farans riktning som juristerna säger att det är något på gång där. Det kanske är att de ska drömma till med en 4-årsförlängning och vill liksom hålla oss på halster, men jag vet fan alltså. Varför står han och kastar sin tröja till klacken i så fall?
Nej, tröjor röslar de inte med i Allsvenskan. Alltså de får ju inte kasta bort sina tröjor. Jag såg att Ondrejka gjorde det också. Det var ju första gången liksom en Elfsborgsspelare gjort det den här våren. Liksom.
Mm.
Men han ska ju också dra. Så att, det är ju kanske någonting. Att,
är det de höga räntorna som gör att de måste hålla ner på tröjorna? Eller vad?
Nej, men det är väl, de får ju inte säkert många tröjor per år i Allsvenska klubbar. Det är inte som i Premier League. De får två nya tröjor till varje match. Liksom.
Så det. Men Traoré tror jag också fasen. Alltså herregud, och gör du så mycket som han gör än den åldern. Mm. Och där kan ju, vi snackar ju bud som skulle kunna vara uppåt en 50 miljoner eller någonting. Kan jag tänka mig eller? Jag vet inte hur långt kontrakt han har. Jag är inte uppdaterad på den.
Nej, han har väl, nu vet inte jag heller det exakt, men jag skulle tippa på att han kanske har 2 år på någonting. Så att visst, det finns pengar, men samtidigt är han ju icke-EU-spelare så att det brukar ju dra ner lite grann. Så 50 tror jag blir svårt, men absolut.
Det är, väldigt, 30. Är det inte väldigt ovanligt att spelare som gör över 10 mål en vårsäsong som inte är liksom alltså som är under 27 blir kvar hela säsongen. Nej, alltså det är väldigt ovanligt. Mm. Men ja, nu var ju Jeremejeff lite äldre, men om det är någon klubb som har klarat av att behålla en sån spelare så är det ju Häcken.
Allt det här då gör att min prognos framåt för Häcken är också blir lite skakig så. De kommer gå in i en period med där väldigt mycket kommer handla om hur extremt mycket matcher de kommer ha. För nu rullar ju där igång den 11-12 juli där med Champions League-kval och sen får man ju se hur det går och så blir det Europa League-kval och Europa Conference League-kval och sen får man se om de går ut i Europa då, vilket ju vore fantastiskt för klubben på alla sätt och vis. Men det kommer bli väldigt, väldigt mycket matcher. De spelade ju väldigt mycket matcher redan i vår här med tanke på kuppen och flyttade omgångar, hanterade det otroligt bra och hade framförallt en imponerande liksom approach till det. Det var ju liksom bunkerorder från Högmo att vi gnäller inte över detta utan vi ska omfamna, vi ska gilla det här läget. Det tror jag är helt rätt strategi. Och längst fram i det ledet, där går ju även Hovland. Om jag har räknat rätt så har han nu alltså spelat 53 raka tävlingsmatcher utan att bli utbytt en enda gång sedan han kom till Häcken. Han är 34 år, han har spelat 53 raka tävlingsmatcher. Varenda match, varenda minut sedan han kom till klubben. Det måste fan vara någon form av världsrekord.
Stålmannen. Helt jävla otroliga siffror ju.
Jag skrev gammal också.
Ja, och Rosenborg vill ju inte ge han förlängt för att han var för gammal liksom. Ja. Och så kommer han och gör de här jävla siffrorna.
Ja, det är helt otroligt. Ja.
Jag skrev det nu i någon grej jag skrev här att han skulle skicka han till forskningen sen och liksom och utröna hur fan det här är möjligt. Han får donera sin egen kropp sen han är klar med karriären.
Nej, men det är sanslösa siffror.
Och på den nivån också han spelat. Alltså, inte bara 53
år matcher. Och vi snackar konstgräs och sånt där som man brukar ibland prata lite, tuffare för kroppen och så.
Ganska tung kropp så att säga, i och med att han är så lång.
Ja, liksom. Lång, stor, mittback liksom så här. Så,
helt obrydd, han bara spelar liksom.
Ja, det är mäktigt alltså.
Men tror ni att den här liksom, att de har bestämt sig för att gilla det här, det är ju rätt vanligt att man förlorar ett lag så gnäller de på att de spelar mycket matcher. Det har jag sett en miljard gånger i Sverige. Tror ni att det betyder något det här mentala, att de faktiskt försöker intala sig att vi ska gilla det?
Ja, jag tror det i alla fall. Jag tycker det brukar alltid vara som du säger så här på framförallt när det blir guldrace och sånt där så är det ett jävla gnällande om att de spelar på söndagen och de spelar på måndagen och alltså så här. Men jag tror alla sådana saker rent mentalt, fotboll är ju så otroligt mycket mentalt. Det handlar ju om vad du sänder ut för signaler och vad du själv liksom hur ditt mindset är. Så jag tror definitivt att det har hjälpt dem och vi har väl gjort något försök så där och fiska lite hur ser ni på spelschema, men man har inte fått mycket där liksom. Nej,
det är nog väldigt nyttigt tror jag när de går in i den här Champions League sommaren, för jag menar våren har inte varit, alltså ja, de har spelat lite cupmatcher och en extra allsvensk match, men det har inte varit torsdag och söndag varje vecka liksom. Nej. Men det är klart att det blir mycket värre och då är det nog bra att ha den med sig tror jag.
Det är då det börjar i juli. Ja. Champions League-ön Hisingen. Vi får se om den rubriken håller hela vägen.
Det är sjukt att man bor på en Champions League-ö.
Ja, det borde du faktiskt.
Det är faktiskt något att berätta för barnbarn.
Det trivs du bra. Ja, det är ju ingen Champions League-ö än, men nej. Det kan bli.
Ja, fast det är ju en Champions League-kval-ö. Ja,
så. Jobbar du in den hashtaggen nu då?
Champions League-ön, om de går dit så. Så absolut. Ska jobbas in. Kort prognos framåt. Jag tror ändå att Häcken tar sig till ett av de här tre gruppspelen. Det troliga är väl Europa Conference League. Jag tror inte att de rår på Malmö i långa loppet utan de får ett silver i sämsta fall. Stort eller litet återstår att se. Vad tror ni om det? Prognosen, håller ni med? Ja. Gruppspel och silver.
Ja, Conference League tror jag också på. Och jag tror att de blir två eller tre i allsvenskan.
En jättevågad gissning.
Ganska grå, eller?
Ja,
du tror de blir sju.
Jag tar den sågningen.
Jag
tror de vinner guld. Nej.
Champions League och guld.
Ja, precis. Nej, men det är väl klart att man måste ju vara logisk. Man kan inte bara hasta ur sig saker bara för sakens skull. Och det är klart att det logiska här och nu det är ju att Malmö FF vinner SM-guldet. Och det var det logiska inför säsongen. Och av det vi har sett nu så är det logiska också. Och klart att belastningen kommer vara mycket tuffare för Häcken, och om det då dessutom kommer ske en jäkla massa grejer sannolikt på transfermarknaden, så kan det också rubba kemin, hur bra grunder och hur bra ramar Per Mattias Högmo och hela Häcken har lyckats få in i det här laget, så är det klart att det kommer påverka dem på ett eller annat sätt. Aj fan, jag tror de tar sig till Europa League då.
Det är bra, där stack du takan lite grann, så stänger vi Häckenbutiken med det. Trea från slutet då på kvalplats i Allsvenskan, där har vi IFK Göteborg efter en vårsäsong som slutligen har ju havererat ändå, får man säga. Tre olika tränarkonstellationer. Håkan Mild och Stig Torbjörnsen, scouten, har byggt en trupp under två transferfönster. Men inte bättre än att Blåvitt då står på 7 poäng på 12 matcher, och min bedömning är att det blir en ensam fyr för IFK Göteborgs vår. Har jag med mig er på det?
Ja, mig har du med på det, för man kan, här kan man också prata om omständigheter och tränarskifte kort in på seriestart och tunga skadeavbräck och sådär, men liksom IFK Göteborg 7 inspelade poäng på negativt kval när vi går på sommaruppehåll, det kan inte vara annat än en fett underkänt, så ser jag på det i alla fall.
Ja, GP så här överkryssade fyrar också, eller?
Ja, det har vi.
Vi fick
den här paddelfilmen i vintras, såg jag att vår kollega Jan Andersson på Kulturen har gett den här med Björn Gustafsson och
det var
Paddeldrömmar heter den.
Ja, den serien där.
Ja, precis. Ja, det fick en överkorsad fyr, så det har vi.
Ja, okay. Men var det värde?
Ja, det var.
Ja, jag har inte sett den.
Jag såg några
efter den recensionen, så
jag såg lite sugen.
Nej, jag såg några avsnitt där, det var faktiskt.
Det var en överkorsad fyr.
Det var riktigt dåligt faktiskt.
Men jag tycker att Blåvitts vår också är en fyr. Jag tycker inte den är överkorsad, för då krävs det ju nästan liksom,
ja, då ska man nästan
under 5 poäng
sig,
liksom, och skämt ut sig, och förlorat någon match med 8-0 liksom, typ, och
spelmässigt så tycker jag inte de har skämt ut sig heller, utan exakt. Och det var ändå en svit här på 5-6 matcher väl, där de liksom inte förlorar heller och gör faktiskt en del bra prestationer också, så det hade jag också tyckt var lite, men en fyr, alltså det är ju underkänt liksom, och det är ju en underkänd vår, det kan man inte landa i något annat.
Resultatet är underkänt, jag tycker inte heller överkorsat, att det är en fyr som sagt. Så prestationsmässigt i många matcherna tycker jag faktiskt inte de har varit underkända, men det är klart, de saknar ju spets, den saken är ju klar liksom. Alltså defensivt sitter de ihop ganska bra, och sen var ju den här sista matchen mot Sirius då, den färgade ju intrycket starkt, det var ju riktigt, riktigt svag, det måste man ju säga.
Ja, jag så satt på Gotlandsfärjan hem då, tror jag, och zappade lite, det var mycket matcher där, men jag såg andra halvlek i alla fall av Blåvitt där, och det var bland det sorgligare jag sett den här.
Det var inte ens en forcering.
Nej, det var riktigt då, och sen Tronsen står liksom idiotiska tackling och sådär, så det var, och jag hörde ni snacka lite om det då i förra avsnitt, men jag är kanske lätt att sitta här och säga då med återigen facit i hand, så här, men jag tycker det är jävla, man har mycket mer att förlora på att stoppa in Asko inför den här sista omgången än man hade haft, att tänka att ta in honom nu, presentera det nu, även om de hade förlorat med Lundin, och då hade man fått den här, bam, vi har framtidstro här, han får göra sin grej i lugn och ro här när spelarna får lite semester, det blir verkligen en nystart, nu blir han liksom, nu har han varit med på ett litet hörn här på den här skiten liksom som då har varit, och det blir väldigt dålig insats och spelmässigt så ju riktigt uselt ut, och långa stunder fansen som har varit så stöttande, de tappar liksom, de orkar inte se den här skiten liksom, och det var ju väldigt uppretat på läktaren i Uppsala efter matchen, ska jag säga, så jag vet inte om de fick lite panik av Mjällby-insatsen där, att de var tvungna att få ut det här liksom för att skapa den här liksom lite framtidstro, eller om det bara inte var möjligt att hålla på det, men annars så hade jag tycker de hade haft så mycket mer att vinna på att ta in honom, även om de hade vunnit mot Sirius liksom, så hade ändå det hade blivit en mer naturligt ställe också att ta nystarten på. Så jag är lite, jag tycker de har varit lite osmarta i sina drag för säsongen. Det är också,
jag vet inte exakt märkligt vad jag sa förra veckan, men jag har också tyckt att tajmingen är lite märklig. Men det är ändå konstigt att de gör detta var ju deras spelmässigt, var det deras sämsta insats för säsongen? Det var det. Ja.
Ja. Helt klart. Jag hittar inte en målchans för dem. Men det närmsta är väl typ Markovic som har 2 skott som landar i den här jävla ån som ligger bakom arenan.
Fyrisån. Är inte det konstigt att de gör det när de har en ny tränare?
Ja, men hörde ni inte Elias hörde ni inte vad Elias Hagel sa? Ja. Sågar tränaren direkt. Så han kände sig som ett tennisnät när bollarna åkte över. Alltså det, oavsett vad man tycker om taktiken, så är det så fruktansvärt otaktiskt när det har kommit in en ny tränare i den här situationen. Och så sågar du taktiken.
Ja, det där kändes.
Alltså, då, då är man dum.
Ja, det, alltså det är ju sen som jag alltid tycker man ska reservera sig med, det är ju alltid som sagt mycket känslor, man gör dumma saker, man säger dumma saker när man har mycket känslor. Jag kan tänka mig att Elias Hagen känner sig så jäkla uppgiven och frustrerad och deppig efter den här matchen, ja, men, så att han kanske bara talar i affekt på något sätt.
Ja, så får jag med oss att Tengryd och Lundin anpassade, alltså de gav ju honom en roll där han växte jättemycket i tian liksom. Så det är klart att han blir frustrerad. Ja, han kommer kanske in en ny tränare och han märker plötsligt att
men man måste ändå vara med lag.
Men
jag, jag vill bara säga att jag känslorna där i mixade zonen efteråt är alltid luriga.
Men nej, det var...
Men det är klart, det borde han inte ha gjort.
Nej. Transferfönstret som kommer nu då för IFK Göteborg, skulle jag säga, det blir deras viktigaste i den här klubbens historia på rätt länge. För att jag menar, som fotbollen fungerar idag, den är ju väldigt transferstyrd, den styrs väldigt mycket av pengar. De här stora klubbarna, vi pratade om AIK tidigare, IFK Göteborg, de har väldigt mycket pengar i förhållande till Varberg som slåss där nere, Degerfors som slåss där nere, Värnamo som också liksom är på något sätt indragna i det här. Går AIK och IFK Göteborg in med tillräckligt mycket pengar och gör vettiga spelarvärvningar, då kan man via ett sommarfönster rädda den här situationen. Vi har sett AIK göra det ett antal gånger genom historien när de har ramlat ner i såna här svackor som de gör. Så att, alltså, lösningen finns ju där. Det råder ingen tvekan om att bra folk som kan hitta rätt spelare och ha pengar att handla för, då löser man den här situationen. Den går att lösa, men då måste man göra rätt på transferfönstret.
Ja, och du måste ha in, det räcker inte att få in spelare som har kvalitet. Det, du måste ha in spelare som förstår vad den här hösten handlar om nu.
Det som har pannben, eller använder ett modernt uttryck.
Ja, pannben, ledarskap. Alltså, det handlar om att överleva nu, den här hösten. Det handlar inte om att ta in spelare som ser Blåvitt som en språngbräda ute i Europa till exempel. Inte i min värld i alla fall. Utan för mig handlar det om att få in spelare som förstår vilken situation Blåvitt är i. Och det måste man göra klart och tydligt för dem i rekryteringsprocessen. Och sen spela ut efter det. Vilka de här spelarna är? Ja, det ryktas om både Astrid Selmani och Viktor Edvardsen.
Jag har inte tagit någon av dem.
Jag hade nog tagit båda faktiskt.
Oj.
Om det är möjligt ekonomiskt så hade jag nog gjort det. Det skickar en så pass stark signal. Jag tror att Selmani, han har ju varit skadebenägen nu när han har varit iväg här, men fasen, hans mentalitet på planen tror jag Blåvitt hade mått utmärkt av.
Ja, alltså jag tror också man ska inte bara så här spela som är beredd med pannben, utan de ska också kunna vara avslappnade i pressade situationer. Selmani är ju har ju, som du är inne på, den mentaliteten. Jag tror Edvardsen också skulle ha den mentaliteten, men jag är inte säker på Selmani. Ganska trubbig, Blåvitt behöver skärpa där uppe. Jag tycker han var ju trubbig i Bayern, när han kom ju till mycket chanser och sådär, jobba hårt, men satte ju inte bollarna.
Edvardsen är också trubbig.
Det har ju varit lite så. Det har varit skador då på Selmani. Blåvitt behöver absolut inte några skadebenägna spelare liksom. Och sen är det väl, ja, mycket handlar också om att Asko måste ju här alltså sätta ett system också, tycker jag, innan Blåvitt ska börja värva här nu. För nu var det väl 4-4-2 här mot Sirius med Karlstad och Berg. Viktor Edvardsen som en yttermittfältare i 4-4-2, det ser jag inte riktigt honom.
Nej,
som...
men tror du inte Asko vill spela trebackslinje?
Ja, det kanske, jag har ju förstått att han har använt sig lite av det.
Ja, wingbacks.
Men det är en jävla omställning också.
Och jag tror så här med Edvardsen, han var rätt tydlig här nu i någon intervju med att han helst vill utomlands i så fall. Ta dit någon jävel som verkligen vill till IFK Göteborg, brinner för det.
Det är väl det som talar emot. Det som talar för Edvardsen, tror jag, är... Man har sett exempel på så många gånger spelare som får förtroende, liksom hur de lyfter med det. Han har inte haft Bergstrand och Lagerlöfs förtroende. Så får han bara det av Asko, så tror jag han kan göra nytta. Men efter det här utomlandsuttalandet, så klart att då är det lite mer tveksamt kanske. Men ren rent kvalitetsmässigt så hade jag gillat både Selman och Edvardsen, men det är också för att man känner till dem, man vet vad de går för. Mm. Troligen kommer det ju komma 3-4 spelare som man inte har särskilt bra koll på från andra nordiska ligor eller, ja, eller sådär.
Så är det säkert. Sen får väl hoppas på Sam Larsson att han han vill hem nu. Ja, i och för sig, hemvända har ju inte lyckats så jävla väl för dem, så de kan inte behöva. Ja, men det ryktas ju lite om, eller ryktas, men det har ju surras ju alltid om David Moberg Karlsson också. Rent spelmässigt, alltså bara egenskapen, nu vet jag inte hans status, jag vet inte hur han har spelat, om han har haft mycket skador och sådär, men bara vad man minns från honom i Norrköping och egenskapen som han har. Blåvitt behöver fart, det här laget behöver fart.
Ja, jo.
Och han har ju också tekniskt skicklig liksom. Gustav Norlin har ju fart, men han är inte tekniskt skicklig, och det är ju bara löpa. Markovic kör ju bara fast hela tiden. Det är yttra framförallt jag tycker de måste få in spelare som kan slå ut sin gubbe, som kan skapa målchanser, för nu, det är för torftigt med de gubbarna de har nu liksom. Mm. Det är för få spelare som kan vara kreativa en mot en och som kan skapa chanser på egen hand, och när spelet då inte sitter som det ska, så kommer man ingen vart med Marcus Berg, Linus Karlsson, alltså det är ju inga spelare som gör sin gubbe, de är ju bra på att hitta rätt ytor och liksom komma till rätt plats, men det är ju inga spelare som bryter mönster på det sättet, och Markovic och Norlin ser jag inte heller på det sättet, så de behöver spelare som kan bryta mönster.
Ja, och de behöver, som du är inne på då, en skapa någon slags trupp där Norlin och Markovic är truppspelare, ja. För då det är helt okej.
Okay. Norlin är en jättebra liksom truppspelare.
Ja, liksom. Målet kommer man, gjorde här och matchen var ju skitsnyggt.
Ja,
liksom.
Men då kan vi tala om det, men det förstår de väl rimligen själva, men som sagt, det handlar om att lägga pengar, och det är det kortsiktiga sättet de kan lösa på det här nu. De behöver gå in med pengar. Säg 10 miljoner, 15 miljoner kanske det här får kosta, för jag menar, åker de ner i Superettan, då snackar vi om ett intäktsbortfall på 20-40 miljoner med tv-pengar, sponsorpengar, publikintäkter, alltså det är en mycket, mycket högre kostnad, och då talar jag om ett år. Mm. Går de då inte upp direkt, då har du samma liksom minskade intäkter nästa år och förmodligen ännu större skillnad då. Så att jag menar, det är ekonomiskt försvarbart att satsa i det här fönstret.
Ja, speciellt också med tanke på att tv-avtalet med Discovery går ut om ett par år, och så ska det omförhandlas, och just nu är tv-marknaden skakigare än någonsin. Mm. Så att det kan mycket väl bli mindre tv-pengar från 25-26 framåt. Liksom.
Ja, och då är det ju superrättan som kommer få ännu mindre,
ja,
så att säga.
Så ännu viktigare för AIK och Blåvitt att hänga kvar det här året än ett vanligt år, skulle jag säga.
Ja, verkligen så. Och sen bara en parentes också i det här akademin, jag vet inte, för nu har ju Blåvitt så att de kan satsa, liksom de har ju medel för det, men där finns ju typ inga spelare som är säljbara i den här truppen. Nej. För tillväxt. Linus Karlsson absolut, men han har ju inte exploderat, och så ser man då när de, ja, Tronsen, när han kliver ner mot Mjällby istället för att Felix Eriksson eller Alai Gassem får in där, och jag tänkte, ja men fan, Asko som då har någon slags rykte om sig om att vårda unga spelare på ett bra sätt, han väljer att spela Sebastian Hausner som såg så otroligt onaturlig ut i den här högerbackspositionen. Sen är det klart att det kanske Asko behöver mer tid för att kunna göra en liksom bred bedömning av hur bra de här unga killarna är, men här och nu känns det så, är de verkligen så dåliga? Alltså jag tyckte Felix Eriksson var jävla intressant på försäsongen. Jag vet att det är en sak med försäsongen, en annan sak med allsvenskan, men vad fan spelar de inte de här gubbarna för alls? Ja. Jag vet inte, de har inte så mycket att förlora.
Nej, Sirius fattar ju det direkt. De satt ju in i, om du inte såg första halvlek, men de gick ju direkt på högerkanten.
Ja, de liksom, gjorde,
gör ju sitt första mål från högerkanten och allting. Så att, och det är ju enkel matematik. Så klart att om du sätter en stabbig mittback som högerback, så anfall på den kanten, överbelasta på den kanten, skapar situationer på den kanten, kommer ju första målet, och då får de ju hela matchen dit de vill. Liksom.
Ja, fan, jag gjorde det här jobbet på lägret med alla nya generation Blåvitt. Selvén har lämnat, Kurochkin har inte gjort en minut, Kåhed fick hoppa in nu, Felix Eriksson, Gassem, de är liksom i kylan, Ambros, alltså det är inte, ja det är ju Karlstrand då och Bångsbo och Kanel är skadad liksom, så lite tråkigt tycker jag också. Sen fattar jag att den här situationen inte då kanske de unga grabbarna ska kliva fram och ta ansvaret, utan då är det de etablerade som ska göra det, men lite tråkigt att se den utvecklingen med Blåvitt också den här våren, att ja.
Om transferfönstret då är den kortsiktiga lösningen, så är ju prognosen framåt då, och då snackar jag lång tid framåt, det är att de måste börja tro på varandra mer i den här föreningen. Alltså Håkan Mild kan inte hålla på och sparka folk till höger och vänster. Nu får måste ju Ola Larsson som har kommit in, Jens Ask och alla andra få tid i sina roller, och att de liksom litar på varandra, hittar liksom glädje och framtidsperspektiv på längre sikt, liksom börja nöja sig någonstans med att man inte är något topplag längre. Blir man åtta, så tror jag man måste värdera det på ett nytt sätt. Det har ju med någon form av självbild och göra, så man inte ramlar ner i de här liksom akut hotande situationerna som de nu befinner sig i. Det skulle jag säga är min prognos framåt. Om de klarar eller överlever den här eller inte, det som sagt, jag tror det hänger helt på vad de värvar i sommar.
Ja, det tror jag också. Och lite vad Sebastian Olsson, Emil Salmonsson, den otroligt viktiga högerkanten, hur illa det är med deras skador. Kanel kanske också. Det är ändå tre jävla duktiga spelare som är borta där. Så, men transferfönstret, absolut, jag skriver under på det 100%. Det blir nyckeln, och att ge de här människorna tid nu, direktör Larsson och Asko, liksom, som jag ändå tycker båda, framförallt Ola då, liksom, som man har haft lite, hunnit skaffa sig lite bild av, så ger ett, tycker jag, proffsigt intryck. Rädda den här säsongen, och sen får det liksom ta den tid det tar och återvända till toppen.
Liksom. Ja, och inte liksom då sparka Ola Larsson när de kommer 8-24.
Nej, absolut inte.
Liksom, nu är det här som gäller, nu kör vi på det. Mm. Liksom. Och så får man se då, blir vi topp 3 ett år, ja, då är det en bra bonus liksom, och bygger vi därifrån.
Mm.
Det är enda vägen framåt på sikt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska hoppa ner en division, dock inte så långt. Vi ska nämligen till toppen av Superettan, och där har vi sensationssuccélaget Utsiktens BK. Starka serieledare, 5 poäng före Västerås. Och Filip Trollér, jag har bara 2 frågor till dig. Vilket är ditt betyg och varför är det 5-4?
Ja, det är solklara 5-4. Alltså, jag hade fått lämna den här podden om jag hade sagt något annat än att det var 5-4. Jag hade fått lämna GP:s redaktion om jag hade sagt att det är något annat än 5-4.
Du ska få svara på varför. Jag ska bara säga var den formuleringen kommer ifrån. Det var nämligen EM 2004. Då hade Sverige åkt ut på straffa mot Holland. Presskonferens dagen efter. Då reser en japansk journalist upp och frågar Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck. I only have 2 questions. Did you practice penalties and why not? Det var en otrolig frågeställning. Liksom. Man får på straffarna mot talarna. Så det var en parafras på den. Nu ska jag svara på varför.
Nej, men det är såklart lilla Utsikten. Inte allra längst ner tippade inför den här säsongen, men väl tippade på 15:e plats av den samlade expertisen och mediakåren och av många, liksom av de som är aktiva själva också. Utsikten var nederlagstippad i vanlig ordning. Den lilla kvartersklubben som ja, de har ju inte publik och de har inte så värst många medlemmar och de har inte så starka sponsorer, men de har fått till det på ett, alltså Superettan ännu mer än Allsvenskan handlar så mycket om, jag har sagt det tidigare, det handlar så mycket om att bara hitta ett lag som fungerar, och sen behöver det inte vara särskilt vacker fotboll, det behöver inte vara någonting. Utsikten, de inledde säsongen med att spela otroligt tufft, cyniskt som bara den, på ett sätt som många andra kliver in i sina säsonger. Det ska vara så jäkla stora visioner, ja. Och det ska vara processer, och det ska vara, ja men det är lugnt, det här är processen, poängen kommer. Utsikten började lite i andra änden, tycker jag. Bosko gick in med att fan, vi ska bara skövla här nu och vi ska ha in våra poäng. Och sen har de ju fått de poängen och byggde sig en stadig grund, ingen stress, lugn och ro. Och vad har vi då sett de sista gångerna? Jo, 6 raka här segrar, slaktar Sundsvall med 5-0. Alltså Utsikten slaktar Sundsvall med 5-0 och spelar helt plötsligt, eller helt plötsligt, men spelar också numera fin fotboll, långa stunder. Men har också det här cyniska kvar, typ Öster borta, där de inte har så mycket att säga till om alls. Lyckas komma därifrån med en 1-0-vinst. Helsingborg borta, där gör de en bra match, vinner borta mot dem. Östersund borta, de har, alltså, nej, det finns så mycket i det här kollektivet som imponerar så jävla mycket på mig.
Har de slutat att slakta spelarna längs fotlederna också? Eller?
Ja,
det var mycket snack om varningarna i början. Där,
ja, men jag är inte helt uppdaterad på statistiken där, men, nej, men slakta på fotlederna, det har vi ju sagt också, att det har inte varit riktigt, men det har varit det här mycket dra i tröjan, slita, sant. Hacka upp matcherna och sådär. Och det har de ju i sig när de behöver det. Typ mot Öster då exempelvis, som är en så här jättesvår bortamatch, toppmatch var det, och så kommer de hem därifrån med 3 poäng. Nej, och det är ju bara lyfta på hatten, och att de skippar det här Magnus Persson-samarbetet, de litade på sig själva, Bosko, Ingmar Lundin och gänget, där finns ju otroligt mycket fotbollskunskap i det laget, och även Henrik Fridolfsson, assisterande tränare som har kommit in. De litade på sig själva, de behöll stommen, Bosko tog in lite mer rutin, Mokibi och Pekalski, de har inte spelat så mycket, med Alexander Falsetas varit en jätteviktig spelare på centralt mittfält och skapade det där lugnet, och sen så har de bara fortsatt bygga på det, och ja, i en klubb där det då också inte finns den här yttre pressen, då kan det bli så här jäkla bra liksom. Så det finns väldigt mycket av det de har gjort som imponerar på mig.
Blir de sönderköpta i transferfönstret nu då, med tanke på att man ändå presterar på den här nivån, så borde ju ändå vissa spelare locka till sig intresse från högre upp.
Det är klart att
vad är Lukas Edlund, vad har gjort nu?
Ja, det är 7 raka med mål, tror jag, och han har gjort 8 mål och är ju med i delad skytteligaledning. Det är också helt fantastiskt hur man kan se den utvecklingen liksom på en spelare som förra året, vad gjorde han? 3-4 mål tror jag, och man snackade hela vintern om att Utsikten, precis som så många andra, behövde den där nian, tog in Edin Hamidovic som nu är skadad. Hedlund får ta ett ansvar. Och så kommer några mål och så lyfter han med förtroendet. Häftigt att se. Det är klart att han, Carl Bohm, har fortsatt visa att han är en poängmaskin. Albin Skoglund är en jäkla klassspelare. Det är väl de tre liksom som sticker ut bakåt. Så har ju Allan Moiden, målvakten Elias Hadaya, varit bra. Men det är ändå inte det här surret att de är högvilt på marknaden. Och det tror jag mycket beror på fortfarande då, lilla Utsikten. Men att det framförallt kanske har varit så extremt mycket kollektivet som har gjort det här. Inte riktigt så här att det är individspelare, även om Hedlund har avgjort många matcher nu, så är det ändå kollektivet som har burit dem hit, och att de gömmer sig lite i skymundan de här fortsatt då.
Ja, men det är ju hela liksom Boskos ledarskap ju. Alltså jag menar, på upptaktsträffen som vi hade på Gamla Ullevi där, så satt han ju där bakåtlutad i sin fåtölj och pratade om liksom individualismen i både i samhället i stort och i fotbollen i synnerhet liksom. Och nu lyssnade jag på honom i podden Fotbollsmorgon här förra veckan, och då liksom frågar ju dem så här, finns det, ungefär Robbans fråga nu, finns det några spelare som du vill lyfta lite extra sådär, som kanske är så här. Och det gör han ju inte det liksom.
Nej,
han lyfter kollektivet, och så säger de, frågar de hur många liksom av era spelare är professionella. Ja, men det är 8-9 stycken liksom.
Ja.
Och då frågar Bosko liksom på fullt allvar, så här, varför ska man inte jobba? Alltså, vad ska man göra annars? Vad ska man göra annars med sin tid liksom? Alltså, han har ju byggt en kultur i det laget som är hårt arbete först och kollektivet liksom. Och det har ju han fått med sig spelarna på.
Ja. Ja, och det
jag tror att antingen får man det, eller så blir det helt pannkaka av det, som nu är vi guys.
Ja.
Bosko har ju liksom, Han har ju lyckats med den här truppen att få ut max av dem.
Ja, på det sättet. Och sen under åren i Gais så tror jag att betydligt större andel av truppen var liksom professionella där. Ja. Gais har ju använt lite samma. De ligger ju kvar med eftermiddagsträningar, precis som Utsikten den här säsongen. Det gjorde de i fjol. Just för att spelare ska kunna få en annan sysselsättning. Alltså kliver du upp i allsvenskan, då har jag kanske lite svårare att och liksom, då kanske man måste vara så dedikerad, men på superettanivå jag tror ganska mycket på det där att det snackas så mycket om att men vi kan ha spelarna hela dagen och tillgängliga på alla tider, vad gör de då med den tiden som de inte, för det är ju ofta bara en och en halv, två timmar du är på fotbollsplan och så kanske lite genomgångar sådär, sen så har de lediga dagar och där, vissa kanske då mår mycket bättre av att ha, jag ska vara på jobbet där och där och jag ska plugga så, annars är det ju lätt att du hamnar i en slags val och tänker mycket och säger att det är tuffare tider då på plan, kanske det blir jobbigt på ett annat sätt.
Man behöver något att skingra tankarna.
Ja, men precis, lite så. Alltså, det är ju bra liksom, att ha, jag är själv så, liksom, det är inte bra att man har hur mycket oändligt med tid och bara ligger på soffan, till slut så tröttnar du ju på det. Liksom. Mm. Det är ju bra att ha grejer och hitta på och sådär. Framförallt och kanske på ett strukturerat sätt och i en sån bransch där det är så extremt mycket resultatkrav på en hela tiden också.
Räcker det till allsvenskan då? Ja eller nej? Nej, var inte lätt.
Nej, den är fan inte lätt. Alltså jag tror att de kommer hålla för...
De tappar ju i fjol. Ja, jag vet.
De
inledde jättebra. Så här bra var de inte i fjol.
Nej, så här bra var de inte i fjol. Och de hade inte så här mycket poäng. Och då försvann ju Brattberg där på sommaren. Och det var ju en situation där de inte kunde ha kontroll över. För det var ju Häcken som satt på liksom bestämmandet där. I och med att de kunde kalla honom från ett lån. De har ju inte någon sån situation nu. De sitter inte i någon annans knä. Spanjorerna är borta. De sitter och styr detta själva. Kan Bosco få sina spelare att behålla den här ödmjukheten? Då tror jag fan de kan lösa det. Alltså. Mm.
Det vore ju nästan den största sensationen i svensk fotboll genom tiden om de gick upp i allsvenskan.
På
nivå med när Ljungskile gick upp en gång i tiden.
Liksom. Ja, jag tycker det. Jag tycker det är större.
För Ljungskile hade ett lokalsamhälle och sponsorer och allt det här. Liksom. Utsikten har ju ingenting. Det som du sa förra veckan, det är ett kansli. Liksom.
Det är lite så. Nej, men att de då dessutom, de kan ju, det har man väl tyckt lite så här, fan vad ni håller på att tjata om det här att ni har 30 bortamatcher. Mm. Men de gör ju faktiskt det här utan att också spela på Rudalen. Ja. Hur lite publik de än har så hade det ändå varit kanske 500-600 på deras matcher på Rudalen.
Hade det verkligen? Jag hörde Bosco säga det också.
Ja, det kanske
han... Ja, han sa det i Fotbollsmorgon. Att det hade varit...
Ja, men nu tror du inte. Alltså, det är ändå i den delen av Göteborg jag tror...
Men kanske snarare allmänt fotbollsintresserade än lite hardcore så, liksom. Utsikten
Ja, precis. Nej, det är klart att det inte hade varit någon stor klack eller några sådana saker. Det hade varit exakt samma. Bara att jag tror det hade varit mer fotbollsintresserade i liksom den delen av Göteborg som har tagit sig dit. Och när kanske. De gick upp till Superettan, då var det väl ändå typ 1000 pers på den matchen, tror jag.
Ja, men det var nog.
Så jag tror ändå att det finns någonting i det. Det är inte så att det hade vallfärdat folk till Rudalen. Men det är också så här som spelar. Det är ändå deras hemmaplan. Där spelar de hela sin division 1 sejour.
Kansliet ligger
där. Och, nej, men det finns ju ändå någonting i bara känslan att få vara hemma. Liksom.
Ja,
så absolut. Det gör väl bedriften ytterligare ett hack lite mer imponerande, tycker jag.
Bra, vi lämnar Utsikten där. Vi får se om det blir den största sensationen genom tiderna i svensk fotboll eller inte. Inte långt efter Utsikten har vi ju, och då just nu på allsvensk kvalplats, Gais, som ju har gjort en kanonvår på väldigt många sätt. Frågan här då, Filip Troler, är det full pott till Gais vårsäsong också?
Ja, det är det.
Det är 5-4.
Ja, jag tycker det är 5-4.
Motivera.
Jag ska motivera.
Wesseling ser skeptisk ut så du behöver övertyga.
Oj, här himlas det med ögonen. Skakar på huvudet.
3-5 har vi nu.
Ja, jag vet. Nej, men
det har varit en jävla vår också.
Det har det.
Jag har ju glött om Göteborgsfotbollen. Ja. Att vi har, det är ju tre riktiga topplag vi har här i form av Häcken, Gais och Utsikten.
Och Elfsborg.
Och Elfsborg 4, förlåt. Det är helt fantastiskt ju. Så 4 riktiga i alla topplag har vi i västfotbollen, och det är så otroligt kul.
5 med damerna.
Ja, nu, vi bara öser på här. Ja, men det är ju så. Det är ju fem till och med.
Hur går det för Lindom?
Ja, exakt. Ja, nej, men vi får stanna här nu. Fan, vi kan inte göra rota. Nej, men det är ju fem. Det är ju liksom Blåvitt och ÖIS som inte är i någon slags topp. Det är ju fantastiskt. Ju. Men jag tycker Gais är en femma och motiverade som sådant att man glömmer bort det bara för att det är Gais. Att de är liksom en storklubb i Superettan. Sådär. Men de kommer ju också som nykomling upp och gör det här. Ja. Och de är också en femma för mig för att även om Utsikten har gjort det ännu bättre poängmässigt, Västerås är för dem i tabellen, så tycker jag de är överlägsna när det kommer till spelmässigt prestation över tid i Superettan den här våren. Jag har inte sett Gais spela fotboll så här bra över tid sen jag kom till GP 2016. Jag har ändå följt en del Superettan innan. Jag vill hävda att Gais har inte spelat så här bra fotboll sen Axén gjorde succé och Gais blev femma i Allsvenskan och var bäst i stan. Det är så otroligt kul att titta på det här laget. Precis som Häcken. Alltså de är lite Superettans Häcken. Vi pratar om att Åberg, Julius Lindberg, Gustav Lundgren är lite Häckens motsvarighet till, eller Gais motsvarighet till Häckens mittfält. Jag tycker de har också ingredienser som är väldigt lika med varandra. Den här extremt höga pressen, intensiteten, de skapar så otroligt mycket målchanser, hittar lösningar. Alltså, nej, så för mig, och egentligen så är det är två insatser som har varit lite svaga av de här 11 eller 12 matcherna vi har spelat. Och det är de två derbyna. Mot Utsikten, då lyckas de ändå komma därifrån med 3 poäng. Mot ÖIS så gör de ju en ganska slät figur faktiskt. Kanske säger något. Passar inte riktigt i de här fysiska derbyduellerna. För det har varit två väldigt fysiska derbyn där ÖIS smällde på också. Utsikten smällde på också. Gais har haft lite svårt att stå upp där. Men som nu Sundsvall och Örebro liksom, de försöker spela här och liksom ska luckra sig ur de två senaste omgångarna. De har ju blivit mördade av det här Gais-laget. Så nej, för mig är det, den är faktiskt ganska solklar. Den, liksom, man ligger också 3 allsvensk kval uppåt. Nej, för mig är det 5-4 ganska glasklart faktiskt.
En femma där då, med tanke på den roliga fotbollen Gais spelar, som ju kanske inte Utsikten gör på samma sätt, är Bosko vårens tränare i Superettan, eller är det Fidde Holmberg? Det kan du få svara på, Joel. Har någon åsikt om det?
Ja, men alltså jag håller med om att Gais vår är 5-4, det håller med om, framförallt när du lägger upp det så. Men vi pratade ändå inför säsongen om att, och du gjorde det Filip också, att Gais ändå var ett liksom, topp 6-lag i Superettan sett till spelartrupp och kvalitet och förra säsongen och allt det här.
Ja, vad de hade visat. Liksom.
Ja, precis. Men Utsikten, jag menar, vi var ju bottentippat liksom, att de leder ändå med 5 poäng, Gais leder 3, så att det är ju inget tvekan om att Bosko är vårens tränare.
Han var ju vårens man i hela jävla Göteborg i fjol redan, Bosko. Nu är han tillbaka på tronen igen efter en skakig höst.
Och det instämmer jag i. Fidde är fantastisk fotboll och jag vill hävda att Bosko är vårens man, även med Tellin och Högmo och alla inräknade.
Alltså, Mellberg.
Släng in honom också. Du kan ta in hela fotbollssverige. Nej, men faktiskt, alltså, helt allvarligt. Ja. Det är lilla Utsikten och de leder liksom Superettan med marginal. Det är ju helt sjukt. Det ska ju liksom inte kunna hända. Så då är det klart att den som är huvudansvarig för det laget som har nått den prestationen måste vara vårens man i svensk fotboll, vill jag hävda.
Det var ju 400-årsjubileumsfirande här i Göteborg här en vecka. Konstigt att inte Bosko fick någon form av pris där eller något.
Han borde få en hedersutmärkelse.
Ja, han borde uppmärksammas på något vis i alla fall, kan man tycka, här på Frihamnen.
Ja, stan måste uppmärksamma Bosko. Det var Gais vi pratade om nu förvisso. Ja, men för jag vill in på Fidde Holmberg där som ju då har gjort ett otroligt jobb. Frågan är då om Holmberg här nu med transferfönster och så, för att han, vad jag har förstått på det Filip, så är ju spelarna älskar att spela för honom. Innebär det att man stannar kvar här nu då, att det inte är så känsligt för att spelare som försvinner och så, eller vad tror du händer under fönstret?
Jag tror, om vi då tar Utsikten, där det kanske är väldigt mycket kollektivet, så är det väldigt mycket kollektivet i Gais också, men där är ju spelare som den här våren har liksom stuckit ut och blivit intressanta för den breda massan, och vi har ju rapporterat mycket om intresset för Julius Lindberg som alltså stänger den här vårsäsongen på 6 mål och 4 assist, 10 poäng på 12 matcher. Det är ganska skapligt, har varit helt suverän. Han har ett utgående kontrakt. Jocke Åberg som har varit liksom regissören bakom hela det här på mittfältet. Han har ett utgående kontrakt. Vi har Filip Bäckman, mittback, som har gjort det helt fantastiskt. Går lite, hört lite lösa rykten om att det finns allsvenskt intresse för honom. Och Det är många som är högvilt där. Gustav Lundgren, han är förvisso 28 år, men han har ju också gjort en helt brutal vår. Så det kommer vara tuffare här. Jag tror Gais kommer få slita för att behålla det här.
Alltså det är ju en jättechans för allsvenska klubbar att fynda de här spelarna. Ja, men på, ja. De sitter på utgående kontrakt. Alltså, du kan få Julius Lindberg för typ 2 miljoner.
Ja,
alltså
i princip. Ja, ja, så är det.
Utgående kontrakt, liksom.
Sen tycker jag Sjölmark var ju väldigt tydlig gentemot kollega Adam Fröberg, ja. Som då frågade om hur de ser på Julius framtid. Och han sa ju någonting att det ska liksom till någon sjuk summa för att Gais ska släppa honom. Och det, ja. den är ju svår, den balansen. Men hade jag varit Gais, sen är ju frågan, jag tror att Julius ändå är en sån spelare som skulle kunna respektera ett sånt beslut. Det måste han ju på ett sätt i och med att han har kontrakt. Mm. Men det finns ju många spelare som då börjar
träningsvägra och låtsas vara skadade.
Ja, precis. Det håller på. Men jag tror att han hade varit så lojal mot det här Gais-laget, för han älskar ju också att spela under Fidde, och jag tror att Fidde och hela liksom stämningen och allt runt Gais just nu är väldigt svårt att lämna, även om du har lukrativa erbjudanden. Det är liksom holländska klubbar, italienska klubbar som har varit och tittat på honom, och det är allsvenska klubbar. Men jag tror att Gais kommer inte släppa dem. Om det är liksom, de ser, alltså de alla ser.
Det är mycket
ser.
I potten.
Det är extremt mycket. De får inte en bättre chans än det här. Nej. Med det här laget att ta sig tillbaka.
Så hellre släppa vissa spelare gratis.
Varför
nästa
ska
år?
Du sälja bort din chans? Nej, för det ju, finns en risk.
Du får ju 20 miljoner i princip om du går upp i allsvenskan. Ja. Liksom,
I TV-pengarna.
Ja. Liksom. Och nu har ju Gais, han roterar ju fortsatt extremt mycket Fidde här. Alltså de två sista matcherna så har han spelat med Anes Kardaklia, som han har inte gjort en minut innan. Sen bara helt plötsligt står han på startuppställningen mot Sundsvall borta, startar mot Örebro hemma. Alltså äter upp Pontus Engblom där uppe. Mm. Är helt otrolig. Robin Frey är liksom bäst på plan mot Örebro. Och då sitter Axel Norén som var bäst i derbyt. Filip Bäckman som enligt mig är deras bästa försvarsspel. Då sitter de två på bänken. Så han har ju ett otroligt bredd i laget. Men där finns några, bland annat Jocke Åberg och Julius Lindberg. Även om de har bredd på mitten också, så de måste de jobba allt de kan för att behålla. Och sen kanske de behöver addera någonting också så.
Mm. Spelar Gais allsvensk fotboll 2024?
Klarar Fidde och Gais av att behålla den här stommen och kanske få in en offensiv kraft? Det är typ det enda jag tycker de behöver. En offensiv som kan vara lite flexibel på ytter och centralt. Då tror jag att det här grundspelet, de här ramarna är så starka så att ta med fan, Gais spelar allsvenskan 2024 då.
Ja, det hade ju varit otroligt häftigt. Då har vi ju då ytterligare ett lag i allsvenskan, om inte något råkar ramla ur då. Ja. Som sagt, kanske möts ett kval till och med, både Gais och Blåvitt.
Det hade väl varit någon. Ja, då hade man fått jobba upp alla cylindrar i lång tid innan.
Och, går det inte att åka till Gotland och inte till Kreta?
Då hade man nog fan fått blåsa av allt faktiskt. För det hade ju varit en... man kan inte ens tänka på en sån match faktiskt. Vad som hade varit i potten då. Och den stämningen och den laddningen. Och så får två sådana dessutom. Ja, shit.
På fullt Ullevi.
Ja, det hade ju fått bli.
Mm. Ja.
Det hade inte gått. Och, ja. Ja.
Ja, vad fan. Men, vi sparar den karamellen.
Vi sparar den.
Vi ger oss på ÖIS istället. Vi hittar dem på en 11:e plats i tabellen. Jeffrey Åbyns ÖIS. Inte lika smickrande resultat där då alltså. Vad ger du för betyg på ÖIS vårsäsong, Filip?
Efter derbyt där så tänkte man ju, jäklar, nu lyfter ÖIS också här. Men istället så drabbas de av en derby baksmälla, schabblar bort emot Landskrona, ett mål i 93:e minuten liksom. Östersund, ja. Jag tycker ändå att det är en godkänd vår. De har 14 inspelade poäng. Det är inte långt till bottenstriden. Det är inte så långt till toppstriden heller. Superettan har varit kanske ännu jämnare någonsin. Det har varit så många som har slagit varandra. Det finns inga resultat man kan lista ut på förhand. Så 2-4 får det väl bli. Derbyskalpen mot Gais är naturligtvis med den laddningen som var i den matchen och den insatsen de gör där. Gör väl att det blir ett litet 2 med plussen då tycker jag.
Mm, starkt också med tanke på den starten ÖIS fick, Joel där, att ja. De har kommit tillbaka. Så, alltså, jag minns vi satt ju här i podden i avsnitt efter avsnitt liksom, utan att ÖIS hade vunnit i princip.
Ja, hur många matcher var det där, Filip? Ja,
det blev sju, de inledde med 7 raka tror jag utan vinst. Om ja, precis. Och minnet inte sviker med här.
Då har de ändå 14 poäng nu. Det är ändå liksom, ja, en tvåa tycker jag är på sin plats där efter den tuffa starten och hoppas de fortsätter ha tålamod liksom med Jeffrey Robin.
Ja, ja, men det är det.
Alltså, jag säger inte att de att det var nära. Nej, de, nej, men nej. Jag menar att det gäller nog, alltså, kommer de 12 i år så ska han fortsätta liksom få lite chansen och sådär.
Det vi är inne på med Blåvitt är liksom att ÖIS har ju hållit på att sparka folk till höger och vänster på samma sätt.
Den karusellen.
Ja, de är ju Blåvitts svar i Superettan på många sätt, men framförallt kanske då på tränarfronten. Nej, men så de, sen finns det ju liksom, ja, man kan säga att det är starkt att komma tillbaka efter starten. Ja, men starten är ju också en del av det här liksom, att de inte var, jag hade efterfrågat lite mer cynism kanske från deras håll i den början, men det är nog lite som Jeffrey har sagt, att det här laget, de var så jäkla präglade av det som har hänt med de här dåliga starterna, och att det sitter så djupt de såren, och jag tycker ändå man ser lite skörhet i dem nu här efter de vinner mot Gais, och det är en jävla hype runt hela ÖIS där, och så får man inte riktigt till det, så förlorar man mot Landskrona, och sen så har man inte kraften att hitta tillbaka, utan att det tar längre tid för dem att komma upp på sina, alltså, vinnarspåren igen, och man har inte råd med det, för då halkar du för långt efter. Så för dem kom det nog ganska lägligt, tänker jag ändå, med ett uppehåll här där de kan bryta av det här nu, så att det inte blir något så här långvarigt där de kämpar med resultaten igen. Och sen har Niklas Bärkroth inte varit med mot Landskrona, han har inte varit med mot Östersund. Allting lyfte när Niklas Bärkroth kom in. Då kom första segern, då kom de bra prestationerna, eller det hade de några bra innan också, men det lyfte verkligen med Bärkroth. Nu har han inte varit med mot Östersund, han var inte med mot Landskrona. Nej. Vad händer? Mm. Så Niklas Bärkroth-beroendet är väl det är ett bekymmer. Men betyget är i alla fall 2 starka.
Ja, vad jag menar med att det är bra att komma tillbaka efter den svaga starten, det är ju att någonstans har de ny tränare. Jeffrey har inte haft huvudansvaret på den här nivån tidigare. Inte extremt jättekonstigt att väldigt många nya spelare. Då tror jag det är viktigt att riktningen är rätt, snarare än att det skulle varit tvärtom. Liksom, att de sprattlar till i början och sen går allt neråt. Liksom. Jag tror att det här visar väl ändå att det finns någon slags framåtrörelse i det, även om det, som du är inne på, är lite gupp och hack och skarpa kurvor på vägen.
Ja, nej, men det har du naturligtvis helt rätt i den analysen. Alltså, kurvan pekar åt rätt håll trots de här 2 förlusterna liksom, och det är det viktiga för dem. De behöver känna framtidstro i ÖIS-läget också, för det har varit många svåra år för deras del också.
Handlar det här nu då, transferfönstret och sommaruppehållet, mer om att liksom jobba ihop den här gruppen ännu mer än att hålla på och värva och grejer, eller vad säger du där? Liksom?
I deras fall, i Gais fall, så tycker jag att där, som sagt, man ska bara skydda dem man har och så försöka tillföra någon offensiv spets. I Utsikten var vi aldrig inne på liksom, men där skulle jag också kanske bara någon central mittfältare, och sen är det också kämpa för att behålla. ÖIS är ju faktiskt också lite samma. De tog väl in 12 eller 13 nya spelare. Alltså, du ska inte in med fler spelare, för det finns extremt mycket kvalitet i det här laget. Men de skulle nog försöka få in någon så här, någon häxa eller någonting som kan liksom någon så här liksom någon slags liten
är det så du ser på mentala
något tränare? Försvar över Niklas Bärkroths hälsa och fysiskt, och Jonathan Drott som då fick gå ut mot Östersund. De 2 är så extremt viktiga för det här slaget. Så någon som kan hålla deras kropp och hälsa.
En häxa?
Häxdoktor,
alltså.
Ja, en häxdoktor. Det kanske jag ska checka in på ÖIS-gården. Okay. Nej, men allvarligt så att de har haft mycket skadeproblem. De har haft mycket skadeproblem på viktiga spelare. Amel Mojanic har också haft, nu var det en känning på honom igen, också en så här jätteviktig spelare. Se till att få de här gubbarna hela nu. För kan de hålla, då finns det höga höjder i det här ÖIS-laget också. Så snarare det, liksom träna rätt, vara extremt noggranna med allting runt kropparna och sådär. Snarare en massa nya spelare. Jag kan inte känna att... Ja, det är väl att... möjligtvis någon liksom försvarsspelare, någon liksom som ska kunna skärpa konkurrensen lite grann, kanske på Tagesson har ju lyft sig som högerback, och William Svensson har gjort det bra som vänsterback, så egentligen inte, men han är ju lite så här flexibel, spelar ibland med femback eller treback och så där, då kanske det är något numerärt hade behövt in någon försvarsspelare till, men och kanske någon spets som kan avlasta Noah lite. Jag tycker inte Viktor Lundberg riktigt har kommit upp i nivå när han har fått chansen och sådär. Men nej, jag ser inte att ÖIS ska göra några stora rokader på marknaden, utan försök spela ihop det här gänget och håll de viktiga spelarna friska.
Och få ut max av den här truppen som de redan har. Då. Ja, vad tror du prognosen då? Är den uppåt i tabellen eller neråt eller stiltje?
Ja, men jag vill ändå tro att den pekar faktiskt uppåt. Jag tycker det finns lag ovanför dem som jag håller ÖIS som starkare ändå. Sen kommer det ju inte bli, nu är ändå, det känns liksom när man ser utsikten, Gais och Västerås, de här, de har ändå någon lite annan stadighet än vad ÖIS har. Så jag tror väl att de får svårt att jaga ikapp dem. Men en mittenplacering så ska de absolut kunna lösa.
Mm, och det kan väl vara helt godkänt. Absolut. Jeffrey Aubins första år då stabilisera ÖIS i mitten och ta sikte på framtiden istället. Det var faktiskt genomgången av våra sex lag. Det blev ju en rejäl sådan. Vi har en sak kvar och det är Svennisskalan. Och jag tänkte att vi får börja med Joel nu då. Alltså, du har inte sagt så mycket ännu när Filip har gått igenom Superettan från topp till botten.
Be om ursäkt.
Nej, det är så välkommet så. Men jag tänkte att vi får låta Joel växla upp här lite också.
Ja, men jag vet fan om jag vill börja.
Alltså?
Nej, jag... Som så många gånger förr så har jag haft svårt med Svennisskalan. Ja, ja. För jag ser bara det dåliga hela tiden.
Ja, men då får ju Filip gå vidare då. För jag måste avsluta nämligen. Ja, för att det här filmmanuset kräver att jag avslutar.
Aha, allting, okay.
Så att, jag har ju inte tänkt ut något. Men nu jag bara tar det här på uppstuds.
Du är bättre än det, på det. Än
vad jag har... Jag har tre olika individer tar vi då. Mm.
Bra, mycket bra, mycket, mycket bra. Du har inte glömt av vad det står för.
Nej, det har jag. Nej, bra. Det kommer man aldrig göra. Så det kommer man ha med sig den dagen man begravs, höll jag på att säga. Men, bra, tar jag den första som faktiskt får komma med för andra gången. Mm. Sebastian Eriksson. Nu undrar ni, vad i helvete då för? Han pallrade sig till IFK Göteborgs medlemsmöte igår. Han var ensam spelare på plats på detta medlemsmöte. Jag tycker det säger ganska mycket om Sebastian Eriksson som person och hur mycket IFK Göteborg, hur mycket han bryr sig om den här föreningen. Han hade sitt lilla utbrott här. Jag har inga större problem så länge man kan gå vidare från en sån sak och inte är sur senare mot media eller så, vilket han inte alls verkar vara.
Nej.
Så har jag faktiskt inga problem med att man ballar ur lite då och då. Sen var det, nej men så här, man kan tycka att det är omoget och det är uttryck där som inte är, liksom, är så rumsren eller man ska säga. Men återigen, känslor, vi behöver känslor i den här sporten. Jag tycker att han har gått vidare från det. Men att han tog sig till det här medlemsmötet i den svåra situationen där spelarna liksom har stått och blivit så jävla utskällda av sina supportrar dagen före eller två dagar före eller vad det nu är. Jag tycker ändå det säger något om Sebastian Eriksson som person verkligen. Och det tycker jag är bara att kliva dit. Man behöver inte göra mer, men bara kliva dit och visa att man är där. Det tycker jag är jävla strångt gjort.
Mm. Under semestern dessutom.
Ja.
Väldigt bra val tycker jag. Jag håller helt med. Det hedrar honom verkligen. Ja. Och så kan man fundera på varför inte fler var där.
Ja, lite så.
Fler etablerade, rutinerade spelare. Mm.
Mm. Bra till Sebastian Eriksson då. Mycket bra då.
Det tar jag Axel Henriksson. Han har kämpat så jävla mycket den här grabben med sin hälsa. Han har ju den här kroniska tarmsjukdomen Crohn som man uttalar det. Och en höft som har strulat och en kropp som har varit känslan när man har pratat med honom själv så har det varit lite en kropp i spillror. Han har här de två sista matcherna inför sommaruppehållet fått komma tillbaka och spela fotboll igen. Och han lyckas med, jag vet inte om det var lyckat eller eller meningen eller inte meningen, men han lyckas få en assist här mot Örebro också när han spelar fram Alexander Ahl Holmström via någon halvklack typ så här. Men bara se han spela fotboll, det är en fantastisk spelare, en fantastisk kille, en av dem som jag tycker är allra roligast liksom, och prata med en citatmaskin som alltid bjuder till, tar sig alltid tid och fantastiskt att se på planen, en urtyp, en box till box spelare, en typ av mittfältare som inte riktigt finns så många av i dagens fotboll. Att han får vara frisk och kry, det tycker jag är fantastiskt och mycket bra då.
Mm. En kropp i spillror kan man ju relatera till där.
Så det var du känner ju igen det.
Fint att höra.
Samma här faktiskt.
Mycket, mycket bra då.
Nej, men vi får stänga den här våren med att ge det till hela Utsiktens BK och kanske lite extra till Boskovic och Lukas Hedlund då, lite två frontfigurer här för deras fenomenala vår. Hedlund, att han kliver liksom av den här vårsäsongen med och gör 7 raka matcher, 7 mål. Målet han gör mot Sundsvall. Ja, vilken delikatess. Bara ta fram bollen, viker in, skjuter i krysset. Alltså så där spelar man fotboll när du har självförtroende. Men det de har gjort, helt jävla otroligt. Det har varit mycket, mycket bra. Jag lyfter dem en sista gång här.
Mm. Bra, tackar vi för det. Vår sista svenskskala från Filip Trollér. Joel Besseling, har du landat resultat?
Jag har landat i mig själv.
Men inga papper?
Ja, men jag har telefonen här någonstans i närheten. Papper.
Nej, det är Laos. Inte roligt Laos.
Bra, säger jag ändå så här. Nu går vi in i sommaruppehåll. Vi har inte spelat halva säsongen än. Det är bara 12 omgångar av allsvenskan. Men om vi pratar allsvenskan så måste jag säga att läget just nu, tabellläget, kittlar väldigt mycket. Du har inte bara Malmö, liksom Häcken och Elfsborg i toppen, men du har ju liksom en bottenstrid där två liksom storklubbar är inblandade, och det tror jag kan bidra till ett jäkla intresse. Mm. Jag säger absolut inte att jag är glad eller skadeglad för liksom Blåvitt och AIK att de har hamnat i den här situationen, men
det är en bra produkt.
Det blir en bra produkt. Om det blir så att, som jag har varit inne lite på tidigare, att Malmö kanske rycker lite under typ september och att guldstriden dör lite, då kan det ju bli så jäkla spännande med bottenstriden, för problemet är att en bottenstrid får aldrig riktigt det här superintresset om det är bara småklubbar med liksom. Så att om något av AIK och Blåvitt är med i den här bottenstriden så kan vi få en väldigt spännande höst. Så att, ja, som läget är nu så fan, spännande.
Mm, och med tanke på hur få poäng Blåvitt och AIK faktiskt har, så lär de ju vara kvar där nere ett bra tag och så.
Ja, men precis. Exakt.
Ja, det är ju ett otroligt poängsnitt båda två måste hålla för att nå de här 31 poängen.
Eller vinna varandra match i princip. Liksom. Något sånt.
Så det kommer bli svintufft. Ja. Så vi kan nog räkna med att de, i alla fall någon av dem, kommer vara där nere och fightas.
Mm.
Bra. Det var bra det, ja. Mycket bra.
På Filips båda lite individnivå. Alltså jag har pratat väldigt mycket den här våren om Sebastian Holmén och Jakob Ondrejka och sådär, och Kasem nu på senare tid, men jag tycker att Johan Larsson har genomgått någon slags revival här under våren. Han hade det väldigt tufft i fjol och var inte bra. Alltså jag tyckte han var liksom svag direkt, och så värvade de André Boman då, som det fanns ju en anledning till att de värvade André Boman. De såg nog det på sikt att ge några omgångar här, sen ska Larsson ersättas liksom. Och han har ju svarat på det på ett alldeles utmärkt sätt. Han har varit jättebra. Jag tror han har gjort 5 poäng, liksom 2 mål och 3 assist på våren här, och han har fortfarande problem bakåt liksom. Han hade problem med Falenius i Djurgården. Han var inte jätteglad när Tali kom in mot Malmö FF och sådär. Så han har väldigt tufft mot snabba yttre liksom, men offensivt och ledarmässigt så har han gjort en riktigt bra vård. Det är lite 2020-vibbar över Larsson igen här nu. Och den såg jag inte komma.
Han behövde någon som flåsade han i nacken då i form av Boman där.
Ja, exakt.
Det är ju det som krävs. Alltså. Ja. För att man ska hitta sin gamla nivå igen, för det är ju det handlar om kanske lite liksom, med de här äldre spelarna.
Mm. Ja, precis.
Starkt.
Mm. Mycket bra till Johan Larsson då. Och mycket, mycket bra.
Ja. Fan, här var det svårt alltså. Oj. Som vanligt med mycket, mycket bra, men
du är ingen man av stort beröm.
Nej, precis, exakt.
Gödslar du inte med onödan, Besseling?
Nej. Jag säger så här då, att man kan säga mycket om vad som har pågått. Nu är jag lite så här, som att jag har varit på Friends så i helgen. Man kan säga mycket om vad som har pågått i AIK med liksom vandaliseringen på Karlberg, deras träningsanläggning innan match mot Elfsborg. Scenerna på läktaren på Tele 2 och sådär, men alltså de ligger näst sist i Allsvenskan och det kommer ändå 20 000 inför matchen, eller i en match mot Elfsborg liksom, innan uppehållet och sådär. Och på uppvärmningen så var hela Norra Stå fullt och de sjöng och de sjöng och de sjöng liksom för att stötta det här laget. Jag tycker man kan ge mycket, mycket bra till både AIK och Blåvitt faktiskt, för deras supportrar har ändå varit, generellt har de varit väldigt bra den här våren när det har gått tungt liksom. AIK har varit sämre. Men jag tycker ändå att de kommer dit på uppvärmningen. Det är fullt där liksom 45 minuter innan match. Stötta laget. Så de som gjorde det tycker jag förtjänar beröm. Sen är det man, andra rötägg som förtjänar skit liksom. Men jag tycker man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och likadant med Blåvitt liksom, att det är många som har stöttat dem under den här tuffa perioden. Och det är därför de finns där och det är därför de behövs. Inte för att stå och gapa och skrika och kräva allas huvuden och allt sånt där liksom. Mm.
Det är så helt sanslöst ju det här, alltså Blåvitt Mjällby också, alltså fan så, hela nedre står är liksom fullt i princip. Och, hur de lyckas få folk till matcherna trots dåliga resultat.
Ja, är jävligt men precis, exakt. Så det får man ändå ha med oss efter den här våren tycker jag.
Bra, det var Joel Besselings sista svenneskala den här våren då. Då står bara min svenneskala och då ska jag börja med att hylla GP:s journalistik den här våren. Det är ju nämligen så att det inte är så jävla enkelt när fotbollslag krisar hur man ska förhålla sig till det. Men här på GP så har vi inte krävt att Roland Nilsson skulle avgå en gång i tiden. Vi krävde inte att Micke Stare skulle göra det. Vi krävde inte att Pontus Farnerud skulle göra det. Vi krävde inte att Alexander Tengrud och William Lundin skulle bytas ut. Det är ju väldigt enkelt annars att liksom slänga sig med den typen av utspel och så att folk ska bytas ut i höger och vänster. Även i podden har vi haft precis samma liksom anslag hela tiden. Vi har inte krävt liksom att folk ska sparkas till höger och vänster. Tvärtom har vi stöttat och tyckt att det är andra saker liksom som styr prestationer och resultat. Och det gör ju att man kan stå ganska stark i sin journalistik när klubben då utan tryck från media ändå väljer att sparka massa tränare och det inte får någon effekt. Då kan ju vi fortfarande stå här utan att ha blivit liksom en spelare i det där. För det hade varit mycket mer komplicerat om vi tre hade suttit här i den här podden och krävt att nu måste Micke Stare sparkas. Och sen 3 månader senare så är det lika illa. Vad hade det då gjort oss till ifall vi hade liksom haft den linjen? Då hade vi liksom sett lika dumma ut. Och då går det liksom inte att fortsätta kritisera. De har redan spelat bort sig liksom. Så där tycker jag att vi har varit jävligt bra på GP. Vi har dock inte varit riktigt lika bra som Filip Trollér som får mycket bra. För det tycker jag har varit, Filip. Du har gjort en riktigt bra vår. Du har dominerat nyhetsflödet och åsiktsrejset runt framförallt Superettan-laget. Särskilt nyheterna kring det här Rosgate då, som blev en stark nyhet även i rikspressen. Även gjort ett strålande jobb på IFK Göteborg. Allt detta har du lyckats kombinera med en tillökning i familjen. Du har ju blivit pappa någonstans här någon gång också. Och då har den här klena hunden då med återkommande problem med benstommen. Så du måste hjälpa fram i tillvaron. Så att det är en stark leverans på alla sätt, Filip. Inte minst i podden, måste jag säga. Så du får mycket bra.
Ja, tack snälla. Fina ord.
Jajamän. Sen mycket, mycket bra då, Joel Besseling. I höstas gick han runt som en vanlig man på Borås gator. Få visste vad man var, ännu färre vad han egentligen gjorde. Ett halvår senare skrider han fram som en femstjärnigt dekorerad general. Har inte bara inlett slaget om Borås. Han har drivit fienden på flykten, vunnit de länge plågade boråsbornas förtroende. Och allt detta med en sån krigslist och planering att han hann åka med iväg på Journalist-Sveriges mest omtalade charterresa mitt mellan två avgörande sammandrabbningar. Frågan är inte om Joel Besseling vinner slaget om Borås, utan när Borås tidning hissar vit flagg. Så därför får du mycket, mycket bra, Joel.
Ja, tack så mycket. Tack.
Slaget om Borås. Robert Lauls absoluta favorituttryck. Får vi avsluta det här. Fantastiskt.
Ja, det är hans favoritfenomen i svensk presshistoria.
Shit, du är stor nu, Besselig.
Ja, nej, vi avslutar våren med det och jag tackar er då för era kloka inspel och synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Loud med vänner. Skifta lite fokus nu. Det blir snart VM-specialavsnitt inför fotbolls-VM i Nya Zeeland och Australien. Håll utkik efter det. Ordinarie avsnitt om fotbollen i väst kommer så snart det här pågående uppehållet är över. Ha det bra så länge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.